Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och inte mitt emot mig men en bit bort sitter K. Svensson.
Ja, hej Simon, hej.
Välkommen till Arkivsamtal.
Tack så hemskt mycket. Det är lite tråkig vana att vi alltid får göra det på länk nu för tiden. Men...
Nej, du har väl varit i min nya lägenhet.
Ja, jag har varit i nya... En gång har jag varit där, just det. Det var väldigt fint och trevligt att få. Men nu är vi på länk för att mina barn är sjuka då.
Mm.
Gud, man hör hur det låter. Det låter så jävla tråkigt att vara en sån.
Som att vara en sån... ja, men det kommer väl med uppgiften, antar jag.
Ja.
Det hade varit konstigare ifall det var den som aldrig hade ett sjukt barn. Du har tre barn, inget...
Ja, jag vet. Men det är vissa... Vad ska man säga, det är vissa delar av att ha barn som är så himla oromantiska på det sättet. Man skulle vilja att de... Ja, men så här vabba till exempel.
Ja, ja.
Det känns som... Man vet att så här... Kafka aldrig vabbade. Det är liksom
jag har bara läst en och en halv del av Knausgård. Men jag gissar på att han kan få det romantiskt att vabba. Att han liksom svävar ut i någon poetisk utläggning om... Vård av sjuk barn.
Men just, det var ett tag sedan jag läste Knausgård, men visst, det är andra boken som framförallt handlar om att ha barn, väl? Där skulle jag säga att det är väldigt oromantiskt beskrivet. Det är väldigt mycket så här att han storhandlar på 7-Eleven och barnen bara skriker och han liksom försöker skala en clementin. Det kändes ganska vabbig, hans bok.
Ja, men jag får ändå liksom ett romantiskt skimmer över hela... Alltså lite för romantiskt. Alltså allting tycker jag är lite högtravande i hans liksom approach.
Ja, jag önskar att böcker... Ja, men jag är tillhör de som tycker att han kunde taggat ner på språket lite.
Ja, det tycker jag också.
Mer effektivt. Ja, men han kanske kunde ha skrivit hälften så tjocka böcker. Eller hälften så många böcker.
Har du läst alla sex eller vad det
är? Jag gav faktiskt upp någonstans i sista boken.
Okej, du halkar på mållinjen liksom.
Jag tappade suget någonstans där.
Men som OCD-patient skulle jag aldrig ge upp vid sista boken. Att det är så himla störigt att man läst nästan allt.
Ja, men jag hade nog, det pikade nog för mig någonstans i mitten av serien. Fjärde boken där någonstans. Mm. Och sen så tyckte jag det, nu kan jag det här Knausgård. Jag är inte lite sugen på att läsa hans andra böcker efteråt.
Nej, speciellt inte direkt. Om de inte är uttalat självbiografiska. Då känns det som att man liksom man får sänkt lön på något sätt helt plötsligt.
Ja, lite kanske.
Som läsare. Nu får jag läsa om hans riktiga liv. Ska jag då
Ja, precis. Hans spännande fantasier.
Fast du kanske inte är lika mycket självbiokramare som jag är.
Nej, det är inte lika mycket tror jag inte. Men det är någon gång har man börjat läsa någon som självbiografisk författare så kanske man kommer sakna den. Det gör ändå en extra kicker är det ju att allt är sant.
Ja. Det är det ju.
Ja, men jag kollade på den här Steve Coogan-filmen om Helan och Halvan i natt. Och den, det tänkte jag...
Alltså
jag
den biopicken eller...
Ja, precis, som handlar om deras sista tid liksom.
Ja, men den svär på bio.
Ganska bra tyckte jag den var. Men, men jag, det som brann kvar var ju liksom den här lusten att gå och kolla så här, men stämde det här? Och var det här, liksom, var det verkligen så på riktigt? Då, där tror jag det var, den hade jag inte alls uppskattat om det inte var en based on a true story.
Nej. Nej, jag... Jag är väldigt inne på det. Och det kanske är lite, om man ska göra någon slags segue, så var det... Du, vi pratade lite om... För ett par avsnitt sen så gjorde jag en intervju med Love Len som gjorde en självbiografisk debutroman. Och jag kommer inte ihåg, du kommenterade och så skrev du till mig så här, vi kanske också skulle prata om våra tidiga verk eller vad vi gjorde när vi... var unga.
Ja, min första, det var innan jag visste att du skulle intervjua Love, så föreslog jag att du och jag skulle prata om Loves bok. Men det blir lite kaka på kaka om du redan pratat med Love om det. Men då, ja, precis, då växte tanken fram att vi skulle prata om tidiga verk.
Det låter som ett kul tema.
Risk för, det finns både du och jag har väl saker som man tycker är pinsamma och sånt där. Vi får väl saxa oss runt det.
Ja, fast de riktigt tidiga grejerna är inte så pinsamma. Alltså, jag funderar på var man ska börja någonstans. Alltså, de tidigaste verken man gör är väl förmodligen teckningar.
Ja, det kan ju finna. Jag börjar också skissa upp lite och det, någonstans får man ju dra... Jag tänkte en rimlig gräns är kanske att dra när man gör saker som inte är helt självklart att alla barn gör.
Nej, och jag tänkte också en gräns finns vid när man publicerar sig. Alltså när man...
Publikt på något sätt, ja.
Jag gör det publikt på något
sätt. Publicera sig är ju också att sätta upp en teckning på väggen i skolan. Men,
ja, det är det
men,
ju.
Men och den har du till...
Och sätta upp den på kylskåpet när man är up and coming genom familjen. Där är det lite...
ja, men jag tycker sunda förnuftet kan också hjälpa till att dra gränsen. Den behöver inte vara helt logisk. Nej. Jag tror vi kommer förstå vad vi menar.
Det första jag gjorde som där liksom jag räknade var när jag liksom ändå använde en kopiator. Då var det jag och min kompis Viktor Arve som kopierade upp tidningen Snörvel Comics, ett seriefanzin då. Vi visste inte att det hette seriefanzin, men vi ville göra vår egen serietidning och så lånade föräldrarnas kopiatorer på deras arbetsplatser liksom.
Ja.
Och gjorde kanske 20 ex eller något sånt där som vi sålde i klassen.
Men det tycker jag du kan ta upp till exempel. Det är ju någonting.
Men
jag tänkte själv dra fram till jag fyller 25, för då börjar jag med stand-up. Och då, från jag är 25 så gör jag ungefär samma sak som jag gör idag. Liksom.
Man skulle också kunna ha inramningen som The Streets, Mike Skinner. Jag gjorde en låt som hette When I Wasn't Famous.
Ja, just det. Det är väl ganska bra, ja.
Det är en titel också som... På samma sätt som vi pratade om i Love Len-avsnittet så här, att det är någonting som direkt väcker intresse så här, hur jag förlorade oskulden och before I was famous, tycker också det liksom väcker verkligen ett intresse direkt. Jag vill verkligen veta om Mike Skinners liv innan han var känd.
Man tänker ju genast att det här en självbiografisk berättelse ur Mike Skinners liv skulle vara mer intressant. Man vill mer höra om When I Wasn't Famous.
Det finns en podd Hundåren också.
Ja, just det, men den jag tycker inte alltid de är på Hundåren i den.
Nej, och det är inte alltid före de var kända heller.
Nej, precis, det är inte så. Nej, precis. Men den är bra för det tycker jag. Jag lyssnar på de flesta avsnitt.
Det tycker jag också. Vi kanske ska göra en det kanske har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken!
Ja.
Och jag kommer inte läsa upp alla alternativ eftersom det är bara jag själv som ska välja. Ja. Jag väljer en mer passionsfrukt sockerfri. En, något av en personlig favorit. Har du någon dryck?
Det låter gott. Jag har en dryck förberedd här så jag kommer börja smutta av nu. Och det är ett stort glas vatten tyvärr. Men det är när jag sitter där i min ensamhet så kan jag vara lite tråkig.
Lite spartansk.
Jag har redan druckit. Jag har druckit liksom förmiddagens kafferanson. Och då förmiddag dricker inte jag alkohol. Och men då finns det bara vatten kvar.
Mm, och så det är lite kongenialt med när du inte var brömd. Och så sitter du med ett glas vatten.
Sitter jag och dricker vatten, ja. Jag var så fattig så jag bara hade råd med vatten.
Ja, men för mig var det lite så när jag var som fattigast. Alltså jag bodde, när jag liksom gick på socialbidrag, bodde på Möllevångstorget. Mm. Ibland kunde man ju köpa en sån här 5 kronors Glocken Gold multivitamindryck. Men för det mesta så ville jag liksom spara in på varenda krona. För att liksom, det var ju då, ibland var jag helt punk. Så liksom, vatten var ju den vanliga drycken då liksom. Av ekonomiska skäl.
Jag hade ju det av ekonomiska skäl. Men jag skulle säga så här att det är väldigt vanligt att man, ja, men som kanske Hemingway gör, så här att i efterhand romantiserar man de fattiga hundåren liksom.
Mm-mm.
När vi var liksom mycket fattiga och mycket lyckliga, eller vad han säger, skriver.
Mm.
Men jag får säga att jag romantiserar det är inte fattigdom, men den här liksom, inte självvald heller, men den är inte så farlig, den fattigdomen man har som slacker eller studenten och sånt där. Men nej, jag får säga att jag romantiserar den redan när den pågick. Jag tyckte rätt mycket om att vara fattig och ha lite pengar.
Det gjorde jag också.
Det var
jag
hade ju liksom krydda till livet.
Absolut. Jag läste Tredje stenen från solen i gymnasiet. Och det var ju liksom en slacker-bibel på något sätt. Att det var, så jag romantiserade också det medan det pågick. Liksom att gå till arbetsförmedlingen tyckte jag var coolt.
Jo, ja. Ja, det... Just det tyckte kanske inte jag var så coolt. Men du hade liksom någon sorts litterär förlaga där.
Ja, alltså jag, han liksom Jimmy Hjort då i Tredje stenen från solen gick ju till arbetsförmedlingen och gick på sådana möten. Och jag sa, fan det är så här det är liksom. Det, ja, men nästan som kriminella tycker nog det är lite coolt att sitta i fängelse liksom. Det är lite så här.
Ja, men det jag tror jag. Just det. Ja, men det är lite konstigt med det romantiserandet som utgår från liksom litterär förebild, att det ger någon sorts konstig förhöjd verklighetskänsla, att man tycker att nu är det precis som på riktigt.
Ja.
Fast på riktigt är liksom det man läst i en påhittad bok liksom.
Ja, eller en bok som
bygger till exempel på verkligheten. Att vara hungrig tyckte jag var väldigt så här coolt, att jag önskar nästan så här att det inte var så självvalt, för att jag hade ju inte så lite pengar att jag inte hade råd med en lök.
Nej.
Men just liksom att verkligen vända på slantarna, så
fanns det ju gjorde något, jag något faktiskt lockande. En gång när jag bodde där i Ryska huset i Lunds slum, då var det en
där
gång
har
det
var en gemensam.
Ja, just det gjorde du också.
Där att vi båda bott.
Ja, och romantiserat slackerlivet på det sättet. Men då var det nog det var inte så medvetet att det var liksom jag gick in för det torftiga, utan det var någon gång jag hade ätit så här liksom väldigt lök som var väldigt kokt mjukt kanske hos mina föräldrar eller något sånt där. Och tyckte fan det är ju svingott med liksom kokt lök med bara salt på liksom. Så någon gång så kokte jag då en hel gul lök i en gryta tills den blev helt mjuk och liksom la den på en tallrik och åt den med salt och kniv och gaffel. Och då...
Ja, det är verkligen så Kalanka firar jul.
Jag tror jag har sett det i någon gammal Kalanka-film där de ska vara fattiga och de skär liksom en lök här... väldigt tunt eller något liknande. Jag kommer ihåg att jag tyckte det så gott ut då, att jag ville testa det.
Jag tror att just Kalanka har behandlat det en fattig jul flera gånger. Det finns också något äventyr där de äter, jag minns det bara för att det är så udda att Kalle har bara råd med gurkmos som ju är alltså en vara som inte finns ju. Vad skulle det liksom vara gurkmos?
Och han köpte liksom färdig gurkmos. Alltså.
Ja, det är färdig. Det är en burk gurkmos som han och knattarna delar på. Så, så, ja, så har de olika knep för att få det att smaka godare.
Okay.
Ja, men det är väl bra. Det är där vi är i tiden liksom.
Vi har tecknat en grund till våra tidiga verk där vi, när vi inte var brömda.
Precis.
Ja. Vilket verk vill du börja med som du skulle räkna som, ja, men, ett tidigt verk?
Ja, men jag kom på att det är inte riktigt helt självständigt, men om jag skulle sätta någon liksom startpunkt för min del, så dels så har jag liksom från ganska tidig ålder rätt stort intresse för liksom comedy, humor. Mm. Så där på det sättet att det var helt självklart att man såg allt som var det minsta roligt som gick på TV.
Mm.
Alltså gick det, och man kanske liksom verkligen någon sorts så här lite pundigt beteende att kunde spela så att pappa hade så här humorsinglar. Kanske med gubben i loddan och den typen att man liksom var så bara besin, bara att det var tänkt att vara roligt räckte.
Ja, ja, ja. Jo, men alltså, liksom något... när man förstod skämtet då fick man en tillfredsställelse i sig.
Ja, precis. Att det var bara väldigt så här lockande med allt. Att bara farbröder, liksom vuxna som försökte göra sig roliga liksom. I sig var roligt och intressant. Ja, men jag minns att det var på mellanstadiet. Att, nu går jag ju tillbaka väldigt långt då, men bara som en startpunkt. Att vi skulle liksom vara mer eller mindre tvingade att sätta upp en kabaré. Mm. Och det är liksom helt sinnessjukt i efterhand att hur skulle det kunna bli bra att tvinga barn att skriva egna nummer, spela upp dem. Men där fick jag liksom verkligen en känsla så här att det här vill jag göra. Jag skrev ett eget nummer där det bara var jag som liksom höll en monolog som blev liksom... Ja, men den stack ut för den var liksom rolig på riktigt. De andras nummer slutade liksom att man jagade varandra liksom. Att någon blev arg. Och så sprang man liksom bara runt på scen. Och jag hade liksom riktiga skämt sådär.
Ja.
Men jag tror folk visste inte riktigt hur slutar man då. Liksom, hur slutar man inte blir då? Men man jagar väl varandra av scenen. Det blir kul.
Men du, men hur liksom gammal var du ungefär? Själv. Vad sa du, var mellanstadiet?
Ja, men jag skulle säga, mellanstadiet så att det är femman eller sexan. Mm. Femman tror jag det var. Vi satt upp en kabaré.
Och du skrev egna skämt
sen,
alltså?
Och sen, jag skrev egna nummer med liksom riktiga liksom skämt i. Lite dra undan mattan. Ja, men det fanns liksom en riktig struktur där som... Jag minns att mina nummer lite stod ut. Och sen, jag tar upp det bara för att det var liksom min form sen att vänta in när det blev dags. Jag hade liksom inte ännu i mig att man kan göra en egen grej. Jag fick vänta in så här högstadiet. Okej, okay, då är det liksom väntan tills man går i trean. För då ska treorna spela julspex. Ja, men då är jag med. Och så skriver jag. Ja, då blev det att jag och en kille tillskrev hela julspexet.
Jag måste bara lägga in ett sidospår här när du säger trean och kabaré. Jag kommer ihåg att jag blev sur på min syrra när de hade en kabaré i sin klass när hon gick i 3B. Och deras kabaré hette kabaré med 3B. Och jag blev så sur att de hade missat skämtet att då ha 3 ben i titeln.
I kabaré, ja. Kabaré med 3 B.
Ja. Ja.
Det är, jag var såhär, vad fan? Det är oförlåtligt. Man kan också bli sur när någon inte plockar lågt hängande frukt.
Ja. Speciellt om man går i trean. Det är ingen som hade klagat på att det där hade varit lite billigt eller sådär. Men...
Nej.
Ja, men det var bara det jag hade tänkt på det.
Ja, men jag tror det var liksom den typen av att liksom vara liksom intresserad av humor gjorde ju att man också dels hade lite sådana strukturer i sig. Lite ett batteri av gamla vitsar liksom alstrats.
Jo, man snodde också, ju betydligt mer som barn.
Man fattade inte riktigt att det var fel.
Nej.
Men det ska jag säga, när jag skulle skriva en revy för Malmö stadsteater. Det är ganska många på en sån institutionsteater som inte heller fattar att man kan inte... Där kunde folk på riktigt tycka att manusarbete var att man skrev av en sketch man sett på YouTube.
Men det, ja, jo, men det har jag märkt det vissa, finns alltså, i mainstream-tv att det är liksom...
Edvard af Sillén har ju gjort det ganska skamlöst i Melodifestivalen. Bara skriva av att det... Ja. Liksom lite den barn-approachen. Mm. Nej, men det jag märkte då var att det var ju inte... Eftersom man själv ändå var överintresserad av humor och hade liksom mer av det liksom batteriet och strukturerna i sig. Var ganska lätt att stå ut där som den som var duktig på det.
Ja, ja men det märkte jag också att jag var när liksom, var gjorde så här, sketcher i klassen eller sådär. Och att det var så här, oj fan vad de skrattar åt det här. Det gjorde de inte åt någon annans uppträdande.
Nej, det får man ju, det hade jag också. Jag hade ju väldigt mycket uppträdande på klassens timme.
Mm.
Det var egentligen ganska mycket utvecklades det till min timme. Där jag kom i olika kostymer, liksom ombytt och klar. Men för det är det andra.
Det var en rolig bild.
Ja, men jag kunde verkligen expandera det också, att hela den, för min del handlar ju hela fredagen om det uppträdandet. Så jag var ju liksom gärna in character hela den dagen. Och liksom gick utklädd. Ja, men det var det jag märkte ganska tidigt också, att det var inte så att det var slagsmål om att få skriva de här sketcherna till julspexet eller påskspexet som vi gjorde sen. Utan jag märkte att folk blev jätteglada när man, och kanske jag hade en kompis som heter Per, vi tog på oss liksom, vi skulle kunna skriva allt, föreslog vi. Vi tyckte liksom, nu var vi lite fräcka sådär som krävde så mycket. Men folk blev bara glada. Det var ingen som ville sitta och knacka ut liksom 70-sidig text i den åldern.
Nej. Där,
ja, men då är vi kanske på högstadiet när det är så mycket. Men hade du, höll du på mycket med humor tidigt? Tänker du att serier, att det första man tänker är nästan inte att berätta en historia, utan man tänker komma på ett skämt liksom?
Jo, absolut. Jag gillade alltså roliga historier, kanske var den första formen av humor som jag upptäckte. Min storebrorsa sa så att du har alltid samlat på humor, att jag memorerar liksom roliga historier och vitsar och roliga sägningar och sånt där gjorde jag liksom redan som barn.
Jag vet inte vad som är hönan och ägget där heller, för att det jag märkte är dels att man samlar på sig, men dels att man har någon sorts talang för att minnas humor. Alltså att jag skulle aldrig ens när jag var liten berättat en historia fel liksom.
Aha, nej, jag förstod, att du pajar liksom, poängen så.
Ja, men jag har tänkt på det när man skriver replikmanus till folk. Eller till sig själv för den delen. Men jag har skrivit mycket sketch, en del liksom, ja, men mycket replikmanus har jag skrivit. Så jag har tänkt på det att jag har bara märkt det, att när folk har svårt att minnas, när folk eller man själv liksom stannar upp och inte liksom behöver kolla i manus, oftast beror det på att det är liksom lite felskrivet. Är manuset väldigt bra skrivet, så behövs det liksom inte, så lär sig folk det enklare, för replikerna föder varandra på något sätt. När folk har svårt att minnas, då är det ofta något som är fel. Liksom. Då ska man titta på det och skriva om det lite. Men en rolig historia är ju så liksom att... men en rolig historia är ju lätt att komma ihåg, tycker jag. För att är den rätt så ger varje del vartannat. Och man inser att man kan inte ta bort något.
Man kan bygga ut, men det finns vissa beståndsdelar som man måste ha. Men jag var väldigt tidigt inne på humor.
Jag minns till exempel folks rutiner väldigt lätt.
Ja.
Det liksom stand-up-komikers och sådär. Man minns humor lättare än annat, upplever jag.
Jo, men det kan för att man är intresserad av det. Men jag hörde något så här radioprogram, något amerikanskt radioprogram om humor, där de liksom försökte analysera det vetenskapligt. Och då snackade de också om det, att komiker... att det var vanligt är att de liksom kunde memorera väldigt mycket, kom ihåg roliga historier och humor och sånt där liksom. Men jag tycker att det är liksom...
ganska Det krävs inte så mycket för att memorera in en timme av sitt eget material till exempel.
Nej, alltså det är konstigt.
Det är hyfsat svårt, men ändå oväntat lätt tycker jag det är att minnas en timmes text när det är ens egen kommer.
Ja, verkligen. Det är en av de grejerna som folk brukar bli mest imponerade av. Hur kan du komma ihåg allt det där?
Ja, och det, jag har hört att det är ju det skådespelare tycker ju det är det, den sämsta frågan man kan få. Att det är så, de tycker det är så billigt liksom, att ja, men det är bara tekniker och sådär. Men jag tycker det är lite intressant faktiskt varför det är så lätt att komma ihåg humor. för mig i alla fall.
Ja, jo.
Ja, men jag kan ha svårt att komma ihåg ordningen på skämten. Men kommer jag väl in i skämtet så är det ingen risk att jag glömmer särskilt mycket.
Nej.
Men däremot är det liksom vilken ordning. Men det är ju också att ordningen kan vara lite artificiell. Att man har en samling disparata skämt som man försöker sätta ihop till en enhet. Och så är det egentligen lite ologiskt varför, okej, det ska finnas en liten övergång här med de här skämten, men egentligen hänger de inte ihop.
Det är ofta det man ser komiker plugga liksom på, inför ett gig. Då är det ofta skämtordningen.
Ja, precis. För då kommer man väl in i skämten, är det lugnt. Men skrev du humor eller tecknade du bara?
Ja, det började nog med att jag tecknade humor. Och filmade när vi fick en så här VHS-kamera. Så gick jag på bygden då i Järup, inspirerad av Svullo på stan som jag hade sett. Har jag förstått i efterhand att jag var inspirerad av det. Och bara liksom var lite otrevlig mot andra barn och var lite liksom så här aggressiv och slog på en brevlåda
väldigt,
och sånt där.
Gör egna filmer.
Det är men det var klart, inte skrivet det material, nästan... det var rätt improviserat liksom.
Ja. Stop motion-filmer var ju väldigt mycket också. Men då är det på mellanstadiet och det är nästan mer åt lek. Det skulle inte visas upp någonstans egentligen.
Nej, vi visade upp det för familjen liksom.
Drivkraft.
Jag gjorde också sån stop motion. Hade någon blå hund med liksom böjliga leder som man kunde liksom göra tecknade, eller animerade filmer med. Och även så här filmer kanske... med kompisar. Jag och Kalle Törn och några andra kompisar i Järup gjorde en film som heter 40 graders tvätten. Där jag spelade en karaktär då som blev mördad och sen så hans utvecklingsstörda tvillingbror som var vittne till mordet.
Men det låter, jag tycker 40 graders tvätten låter som något man nästan skulle kunna liksom döpa någonting till nu.
Ja.
Jag minns att första gången jag skulle göra en film så döpte jag den liksom till Indianernas pärla. Jag liksom försökte göra någon liksom Vilda Västern film. Ja, men nu skulle jag nog, kanske nu av liksom någon sorts knäppis själ skulle jag kunna göra något som heter Indianernas pärla. Men jag skulle ju kanske inte sätta mig och skriva så cowboy-indian-drama nu riktigt. Nu skulle jag känna att jag inte bottnade i att skildra indianerna på det sättet.
Det här 40-gradsfettet, alltså jag kom in liksom dag två under inspelningen, då hade de redan börjat med manuset. Det var en det var liksom en kille som kom ner med en pistol i tvättstugan och skulle tvätta, och så var det någon där som skulle tvätta en kudde. Och då tänkte jag att men vi börjar från början. Vi liksom gör introt där liksom man filmar en teckning där det står filmtiteln. Och då var det ganska spontant. Ja, vad handlar filmen om? Ja, det är en kille som tvättar en kudde. Så då döpte vi det till 40 grader.
Det var ändå en ur barnperspektiv lite torr titel då, 40 graders tvätt. Men det låter ju väldigt mycket som en sån här novellfilm som skulle kunna gå på SVT.
Tycker du det? Jag tycker kanske det låter ännu mer som en så himla många programinslag eller någonting där de ska göra det.
En sång.
Ja, eller liksom en tv-parodi liksom.
Ja,
vi tänkte nog inte på att det var en tråkig titel.
För nu hade man ju tänkt att ja, men det är en tråkig titel som liksom slår mot att det är ett spännande morddrama med barn. Vi tänkte att det var en intresseväckande
Nej, vi det var bara ren, alltså så här, vi tänkte så snabbt som möjligt måste vi hitta på en titel. Vad handlar det om? Ja, den som tvättar en kudde. Någon kom på titeln 40 graders tvätten. Jag vet inte om det var jag eller någon annan i teamet. Men vi bara bra och så skrev vi det och filmade och sen var det inte mer eftertanke kring titeln.
Nej, jag fattar. Men, ja, men det var en sak som slog mig när jag gick igenom så här. Vi kanske får gå och spola lite framåt i tiden så det bara blir så här barndomsminnen. Men det som slog mig när jag liksom kollade igenom vad jag gjorde innan 25 är ju att det är ju nästan bara sånt jag jobbar med idag.
Mm.
Som jag liksom, nästan alla mina barndomsdrömmar som inte är så här idrottsliga framgångar som jag också hade lite, har ändå slagit in på det sättet att det är det jag jobbar med nu.
Mm,
för att, ja, men en sak som vi höll på med jättemycket var att göra radioprogram.
Ja.
Liksom sitta, kanske, ja men spela in sig själv, man försöker vara rolig liksom.
Mm.
Men också liksom spela in en låt. Alltså, så det verkligen, man försöker få det att låta som ett radioprogram. Och dels har jag jobbat med radio och dels så är det är ju jättemycket det poddar är. Att sitta hemma och göra egen radio. Man, det är ju samma sak.
Jo, det är det ju. Jag gjorde också det, spela in så här kassettband med, ja, men improviserat snack och sådär. Men sände du radio sen tidigt, alltså på Radio AF eller något liknande?
Jag var inne en gång på Radio AF. Men det var lite någon sorts brytning. Jag tror Radio AF då, det är så här studentradion i Lund.
Mm.
Den hade nog varit, kanske inte cool, men den hade varit en språngbräda. Jag vet, Anders och Måns hade varit där.
Mm.
Röndahl och Simon Chippen och hade varit där. Jag tror inte kanske Hej domstolkillarna hade varit där.
Nej, men, i alla fall Kalle Lind har ju liksom komplicerat förhållandet till det student i Kåsa, så jag tror de kanske undvek det.
Ja, egentligen jag med, men jag var där en gång och så, det kändes inte alls som en språngbräda när jag var där. Och
jag fick inte
det kändes så roligt heller.
Jag fick inte köra. Alltså,
men du kanske var några år innan mig när det fortfarande var lite tryck på det.
Ja, men jag kommer ihåg att jag var uppe där och pitchade grejer liksom, så att jag ville börja liksom. Det var så här, nej, jag fick, alltså jag hade ett radioprogram på samma frekvens som Radio AF när jag gick i gymnasiet, som heter Radio Ninja, som var också Kalle Törn och några andra kompisar liksom. Och då så sände vi på samma frekvens en gång i veckan liksom, under gymnasiet. Det var ett program som jag faktiskt ärvde från Måns Nilsson. Han hade ett radioprogram som hette Radio Super 8 innan.
Låter väl 90.
Ja.
men för, hur var, jag upplever liksom från den tiden, nu är vi på, för min del är det här universitetsåren, Radio AF och sånt. Men dels minns jag aldrig något pitchande att det behövdes.
Nej, eller pitchande. Jag gick väl upp dit och frågade, hej, jag vill börja på här, jag vill göra något program, jag vill vara med i något program. Och så sa jag, vad hade du tänkt? Så kanske jag sa någonting vi hade tänkt och så... Så sa de, vi hör av oss eller sånt där.
Ja, men, för jag var mycket på liksom, vad heter student-tv. Steve alltså.
Ja, det är också, jag gjorde något alltså, inslag där liksom, också.
Jag jobbade, det här var också precis i brytpunkten då, inte precis, men liksom innan YouTube. Det fanns egentligen inget annat bra publiceringsforum.
Nej, det här var ju då lokal-tv.
Men det var också... Detta var lokal-tv och det hade nog också haft sina heydays, kändes det bakom sig. För att gjorde man något där så gick det alltid, för det var nästan ingen annan som gjorde någonting. Men samtidigt så gick det ut i alla hushåll i Lund och så här slappa studenter som kollade på tv hela tiden. Min upplevelse var att alla i Lund såg på student-tv.
Ja, någon gång kanske.
Men, trots att det var ganska dåligt.
Mm, det var det.
Men det som var grejen var att jag, liksom lusten och viljan, alltså efter så här högstadiet så var jag liksom lite för cool ett tag för att hålla på med humor. Jag skulle aldrig själv så här pitchat in att jag drömmer verkligen om att få göra ett sketchprogram för student-tv i Lund. Men däremot hade jag kompisar, min kompis August Bering, som alltid liksom drog med mig både till Radio AF och student-tv. Mm. Så vi, alltså i alla fall i, ja, men över 5 år höll vi på med sådana grejer.
Mm.
Göra program för, ihop då.
Och var det sketcher då? Eller var det...
I regel sketcher, men det hölls liksom ihop. För student-tv hade vi ett program som hette Sofflos som var, det var musikvideos, det var sketcher, det var liksom, ja, så var det ett ramprogram också då, där vi satt i en soffa, så här Wayne's World style, och bara pratade rakt in i kameran. Ganska vloggigt egentligen.
Mm. Men Öppna kanalen, fanns det, det kom... i Skåne också? Eller vad? För det, jag associerar Öppna kanalen med Stockholm och jag vet inte vad det var för lokal-tv i Skåne, men hette det Öppna kanalen?
Ja, det fanns ju i Malmö, finns Öppna kanalen säkert fortfarande. Mm.
Okay,
och där var det, där de har ju, det är ju mycket så här religiösa organisationer. Jag tror att affärsidén är där att, ja, men att de här kyrkorna betalar för att visas. Mm. Men det var så, det var några år där det var så fruktansvärt dålig tittning på Öppna kanalen. Det skulle kunna vara alla år Öppna kanalen funnits. Men så vi hade någon deal att, ingen drömdeal för oss, men vi fick göra vad vi ville, hur mycket vi ville. Och vi behövde inte betala för att det sändes ut.
Nej,
men å andra sidan fick vi inget betalt heller. Det var extremt fria händer. Men också ganska, får jag säga så här, låg ambitionsnivå från vår sida.
Mm.
Om vi verkligen, verkligen hade velat. Men jag tror det var också, det var inte riktigt min dröm. Utan jag var liksom med när August kom med förslag. Sa jag, ja men visst, det kan vi göra. Vi kan spela en kortfilm, vi kan göra en sketch, vi kan göra ett litet program här. Men det var liksom inte min... Jag brann inte riktigt för det.
Vilken var din första dröm liksom som du realiserade?
Jag tror alltså att egen. Det var... Jag skulle säga att det var när jag fick jobb på radion.
Mm-hmm. Men du hade gjort stand-up innan dess, väl?
Ja, men det var liksom aldrig... Där tyckte jag inte drömmen... Jag hade nog inte haft en dröm att börja med stand-up. Jag hade inte riktigt tänkt... Stand-up tror jag kändes för sinnessjukt att hålla på med. Mm, så att när jag började med stand-up så var ju, då var ju kanske drömmen att kunna leva på det. Eller bli riktigt, riktigt bra. Jag upplevde
just det, du hade läst en intervju med Johan Glans om hur mycket pengar han drog in på stand-up. Och tänkte, okej, okay, det kanske jag också kan.
Mm. Jag insåg liksom att även, man behöver inte ens bli bäst här. Tänk om man, jag skulle kunna, det räcker när jag tjänar en tiondel av vad han tjänar. Så skulle jag vara lugnt. Precis, det kändes som det fanns en bra chans, men drömmen var inte att börja. Jag tror lite för mig var det också kopplat till att lyckas liksom. Alltså drömmen är inte att skriva en, ja men man drömmer ju inte om att skriva en roman, man drömmer väl om att få en roman utgiven liksom. Jag tror det dröjde fram till jag var 26, 27 eller något när jag började på radio, så jag kände att ja, men nu har det ändå slagit in någonting.
Mm.
Det, så var det nog ändå. Och för dig, antar jag att det är kopplat till serierna, eller?
Alltså, med när jag slog igenom, eller vad tänkte du på? Ja. När drömmen slog igenom?
Ja,
ja, men det kom
drömmen, när du kände att
där,
du lever i drömmen.
Ja, men det kom någon gång där också runt... ja, men när jag började bli lite känd, det var liksom lite i samma... väva med båda serierna och musiken då, att jag släppte min debutroman, serieroman då, Turist. För då blev jag intervjuad i lite tidningar, liksom så Aftonbladet och det stod om det. Och sen samtidigt då så hade vi släppt lite Las Palmas låtar på kassett. Som också, ja. Alltså runt när jag var kanske mellan 23 och 25 hände det här kanske. Eller något sånt.
Just det.
Och de fick någon slags viral spridning, de här liksom Las Palmas låtarna. Så då kom jag ihåg att nu börjar jag få lite fans liksom. Jag hade blivit publicerad innan, alltså redan som 16-åring hade jag blivit publicerad i Kamratposten som serietecknare. Och jag tecknade serier i Python och sådär liksom, efter David Liljemarks manus, och gav ut fanzin och sådär. Med DJ Röv, den jag och Kalle Törn då gick i gymnasiet när vi började med den, och David Liljemark gick på universitetet. Så han var en
det är inte riktigt samma ökenvandring för dig, nej.
Nej.
Du hade ändå lite så här hållpunkter av uppskattning.
För jag skulle första gången jag fick något publicerat var jag 16 då, eller 17 kanske. Alltså när jag fick en serie publicerad. Men då blev man ju inte känd eller så här igenkänd.
Nej.
Det var ju liksom, då fick man ju mest skryta själv. Så här, jag har tecknat den här, jag fick betalt för det liksom. Då var det lite coolt.
Ja, lite coolt, ja. Och det hade nog lugnat mig lite, för att jag hade lite panik över att det aldrig hände någonting.
Ja, att det var att du famlade i mörkret mer.
Nej, det famlade i mörkret och jag tror att hade jag inte kommit igång med stand-upen och kommit in i den världen och liksom kommit in på radio, jag hade nog till slut, hoppas jag, nästan givit upp. För att om man säger från sena tonåren och till 26-27, det är nästan 10 år ökenvandring utan minsta spår av uppskattning. Mm. Liksom aldrig ett ja till något.
var inte ens dina kompisar eller något sånt som tyckte det var bra liksom, eller de läste kanske inte dina grejer.
Nej,
vad var det du gjorde
då?
Var det noveller eller romanförsök?
Nej, jag skrev det spelade jag i band rätt. Ja, men det var ju en väldigt både viktigt för mig och ambitiöst försök liksom. Men det var ju liksom inte på kartan att vi skulle bli upptäckta. Det var så här på 90-talet liksom, så här shoegazing indie.
Vad hette ett band?
Hette lite olika saker. Sleepy Jean hette vi rätt länge.
Men Sleepy Jean?
Jag spelar fort Sleepy Jean efter en låt av The Monkees.
Okay.
Det var ganska typiskt 90-talsband, lite så här 60-talsblickande. Typiskt att ha döpa sig efter en Monkees-låt. Men det är ungefär samma band jag fortfarande spelar i. Det är bara att vi är 2 killar färre nu i bandet. Nu spelar jag ju QK.
Men din brorsa var med i Sleepy Jean också, eller?
Ja, visst. Mm. Det var han. Så vi har
spelade också i band i gymnasiet ganska kort. Jag fick sparken från bandet efter ganska kort tid. Jag var rappare då i bandet Time. Det var inte jag, var inte med och startade bandet, utan jag halkade in på ett bananskal lite. Och halkade ut ungefär lika snabbt.
Jag får säga, du har ganska stor konsekvens även i Before You Were Famous.
Mm.
Alltså att det är en serie rap. Det är väl att stand-up har tillkommit senare för din del?
Jo, det är det ju. Och sen poddar och sådär. Och jag gjorde ju någon form av sitcom också med 40-graders tvätten.
Ja, jag gjorde en sitcom för Öppna kanalen som hette Häng dem högt, tror jag. Kan det heta? Ja, Häng dem högt heter det nog.
Alltså jag tror jag kan ha sett något liv. Lite sånt på YouTube sen.
Precis, det finns lite grejer kvar. Jag hade också precis i YouTubes födelse någon gång. Vad kan det ha varit? 2006, inte födelse, men när det började bli en grej. 2006-2007 hade vi någon, jag och August hade en, ja, vad ska man säga? Ja, men det var, vi gjorde en sketch om dagen.
Oj, jävlar.
Det var ambitiöst. Och där hade vi nog börjat hoppas på att något skulle hända. Tyvärr så, vi fattade liksom inte att vi ville ha ett namn som folk skulle reagera på och lägga på minnet. Så vi
kallade liksom på talet för...
Jag har sagt det förut. Ja, men vi kallade det för negerchock. Och det blev också en chock att halva ensemblen hoppade av och ville inte... För det var ett lite större gäng från början. Men
och då var det inte så stigmatiserat det ordet då?
Alltså jag tänkte att det kunde bli en sak som folk reagerade på. Inte en sak som man blev bannad från liksom. Och det var inte så, jag minns att det var en tidning som skrev om oss som skrev så här: säga vad man vill, men nyfiken blir man. det var inte alls så här, vad är det här? Varför kallar ni det en negerchock? Och den var också så här illustrerad hemsidan med så här gamla, ja, men bilder av svarta barn från någon sån här lärobok.
Rasistiska stereotyper.
Verkligen så här pickenärn i figurer.
Svältbarn liksom.
Nej, men mer så kanske någon
gamla,
en svart liten pojke som sitter i en badbalja och försöker skrubba sig ren. Den typen av älskvärd rasism från det gamla Sverige.
Ja, men det tog också mig ganska lång tid att fatta det här, att den här typen av chockhumor, att det inte var riktigt alla som uppskattade det, eller att det inte var mainstream liksom.
Man borde ju fattat så här att, ja, men jag vill att det ska öppna en dörr, att folk liksom reagerar på chocken. Men jag tänkte inte ens att det är ju någon sorts, inte kanske nollsummespel, men det kommer ju också stänga dörrar och jobba med chockhumor. Det kom lite som en överraskning för mig.
Ja, jag tror också jag bara ignorerade det faktumet att det stängde dörrar. För jag kommer ihåg folk sa till mig så här, när jag sökte så här praktikplats på någon reklambyrå i Malmö, så då visade jag upp mina liksom snuskiga serier från Python. Och folk, vissa som jag kände, var så här, men varför visar du upp det här? Ja, det är väl kul. Det är så här, men det kommer
ju... Lite aningslöst och dumt beteende.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men jag fick jag väl en praktikplats att... kanske trots det, snarare på grund av det liksom.
men jag har också tänkt på det, att det är klart att det var liksom en ökenvandring av väldigt mycket nej för min del fram till jag liksom kom in i världen. Men jag får säga så här, den tiden har ganska mycket fortsatt för min del, för att jag har fått väldigt lite ja genom åren. Nästan alltid när jag liksom hoppat från en kvist till en annan så är det i regel någon annan som har pitchat in det innan, eller att det finns en bestämmelse någonstans att vi vill ha ett program som är så här. Och så söker vi en redaktion och där kan du få ingå. För att alla mina försök att liksom pitcha in något helt eget, det går aldrig. Och sen efter 2015 då, nu är vi liksom inte liksom när jag liksom utslängt från allt, det har inte blivit lättare då. För ibland min fru kan säga så här, måste du alltid liksom bara hålla på och sitta på din kant och göra saker själv? Kan du inte höra av dig till SVT liksom, eller något sånt där? Du borde kanske ta kontakt med ett produktionsbolag eller ett förlag eller något sånt där. Men saken är att jag får alltid nej.
Men jag tror det är så alltså, för alla alltid. Egentligen. Alltså, om du inte är typ Henrik Dorsin eller något sånt där. Så, alltså, du måste vara på den så, extremt höga nivån. För annars är det nästan så att, att liksom tv-kanalerna själva har en idé. Alltså de internt, och så söker de folk till det. Eller så har produktionsbolagen. Det är ofta svårt även för produktionsbolagen. Men jag vet knappt något exempel när det är liksom komiker som inte är på en... Den högsta nivån liksom inom kändisskap som har fått in någonting. Jag vet inte om Dillan och Moa TV-serien kanske var en sån grej de bara pitchade och fick in. Men då gissar jag på att det redan var så här att SVT sökte, vi behöver någon humorserie gjord av tjejer. Och så liksom sökte de runt lite. Vad har vi för
skulle
någonting?
Skulle kunna vara så, ja. Men det är väldigt svårt, ja. Det är kanske svårt för alla.
Jag tror
så det. Är det kanske, ja. Men det är ändå påfallande. Men du har till exempel fått ja på så här seriemanus då.
Tecknade serier.
Ja.
Ja, alltså jag tror alltså, det kan ha varit mitt första grej. Eller tv-serie eller vad snackar de om?
Men att få en serie utgiven är ju också ett ja.
Ja, alltså, jag har ju men det var ju väldigt utgivna. Svårt också. Då, jag var tvungen att liksom bevisa mig själv först. Alltså när jag skulle få en bok utgiven då, min första roman Turist. För då gjorde jag gjorde klart den. Skickade in den till alla liksom serieförlag som fanns då, om det var liksom Optimal och Press och Galago eller Tago eller Cartago eller vad de hette på den tiden, och liksom alla, jag skickade in till alla förlag plus lite bokförlag, för det fanns, jag tänkte de kan även ge ut serier om de vill, men liksom fick nej från alla.
Det måste ju vara extra tungt med serieroman, ja. För det tar sån lång tid. Eller det är så mycket jobb också.
Jo, jag hade väl liksom tecknat på den i ett och ett halvt år eller något sånt. Eller två år eller någonting. Men då fick jag nej från alla. Och sen till slut tänkte jag, men då får jag väl ge ut den själv. Och då så kontaktade jag, alltså jag visste ju att då Fredrik Jonsson och några där hade Lystring förlag.
Ja, just det.
Men de var inte så aktiva just då, och jag jobbade på Egmont då, så jag hade ändå liksom, och jag visste att så här, de kommer inte finansiera det här, det var ett gäng vanliga killar liksom, de kommer inte riskera 20 000 som då tryckningen kostade av liksom av 2000 pocketböcker. Så jag skrev till Fredrik Jonsson så här, ifall jag själv finansierar och marknadsför det här, kan ni då ge ut det på ert förlag liksom? Dels så slipper jag tänkte väl så här, dels så slipper jag lite loser-stämpeln att det är utgivet på eget förlag. Och dels så slipper jag lite jobb liksom, de hade ett lager där de kunde ha böckerna, de hade liksom ett registrerat förlag för förlagssystem och bibliotekstjänst och sånt där. Så jag det var lite fördelar på det, även om jag fick liksom finansiera det och marknadsföra det själv. Och så gjorde jag det liksom, och gjorde insäljningen själv till liksom distributörer och höll på liksom och jobbade med det. Och gjorde en releasefest och sådär. Men sen sålde den bra liksom. Den sålde 1000x ganska snabbt. Och när Mats Jonsson då började jobba på jag tror Galago köptes av Ordfront och sådär, då kunde man mer peka på det så här, men Simons förra bok sålde liksom, har snart sålt 2000 bara på egen hand. Då var det lite lättare att de skulle ta den ekonomiska risken och ge ut det.
Just det. Det är sant. Men det...
Så det var ju rätt mycket nej liksom där också.
Ja, jag fattar. Men för jag upplever att det har alltid gått mycket enklare för mig när jag har gått ihop med någon. När jag har varit så här med Valle Westesson har det gått att pitcha in och skriva så här för Malmö Stadsteater. När jag har varit med Kalle Lind har det inte varit några problem att få en bok utgiven. Jag tror alla böcker jag har skrivit som kommit ut på riktiga förlag har jag skrivit ihop med någon.
Mm.
Och alla böcker jag har skrivit själv har jag fått ge ut själv liksom.
Men har du försökt, har du skickat in mycket böcker till etablerade förlag som du har skrivit?
När jag var yngre gjorde jag det väldigt mycket. Men alltid nej. Och aldrig någon sur min från mig. Utan det var bara, okej. Nej, det var så himla normalt att de sa nej. Så det bara, okej. Kavla upp armarna, skriv en till bok.
Ja, och men så är det nog liksom när man är okänd ny författare. Då är det ju rätt naturligt att bli refuserad, ska jag gissa på.
Ja, och lite tror jag hade på känn då att det inte riktigt höll heller.
Mm.
Så att det var nog lite så här bara, det var kanske lite skönt nästan att det inte gavs ut.
Jag tänkte den här känslan, då. Vad har jag gjort? Nu ska vi liksom ha en hög marknadsföringsbudget. Och så är det så, oj, nu ska det här ut till offentligheten.
Men nu kan jag nästan vara lite så här. Ja, men nu har jag ställt om så mycket och tänker aldrig att det måste säljas in någon gång innan.
Nej.
Att så fort jag vill göra något så gör jag det själv istället.
Mm.
Eller med liksom underproduktion då, mitt och Simons.
Ja, men vi har ju lite liknande situation där, att vi mer eller mindre medvetet har straffat ut oss själva från ganska många etablerade sammanhang. Och då tvingas man göra mycket själv, och resultatet blir också att man får kanske en större frihet, att man inte behöver anpassa sig lika mycket.
Ja, men så är det ju definitivt. Men det är mest det att, jag vet inte hur mycket det är att göra liksom, vad heter det, dygd av nöden.
Mm.
Och hur mycket det är, för jag vet inte, det hade ju på något sätt hade det också varit kul att bli så här uppplockad, få lite hjälp någon gång.
Ja.
Men jag har bara märkt att det kommer nog aldrig bli så, känner jag. Och framförallt inte nu. Ibland kan jag bli väldigt förvånad. Jag upplevde ju så här när jag skrev mina böcker som jag läste som ljudbok. Harmony Studies kan man väl kalla dem. Mm. Eller symfonia. Där upplevde jag ändå att det var men lite av en succé ändå, kände nog jag. Jag hade nog inte gjort något innan, så jag bara kände betag så i de som lyssnade på det. Och folk verkade gilla det mycket mer än andra grejer jag gjort.
Mm.
Liksom gillade på djupet på ett sätt, och det sålde rätt bra, och folk köpte liksom merch.
Hur många ex sålde du av dem?
Nu har jag tappat kollen, men det är några tusen liksom, gånger tre då, för det är tre rätt tjocka böcker.
Mm.
Men plus liksom kringförsäljning med lite konst och lite affischer och sådär grejer. Mm. Så tyckte jag ändå det fanns liksom så här lite siffror att skriva ut. Jag tror jag hade säkert jag tror jag hade liksom i alla fall 1 miljon lyssningar sammanlagt på de här avsnitten.
Mm.
Tänkte, det måste väl ändå vara någonting i reda pengar. Så här. Nu ska jag höra av mig till lite agenturer och lite förlag och sådär, och se om någon vill hjälpa till att ta det till nästa nivå. Tänkte, det här kan väl inte vara det vanliga, att någon kommer in med en liten succé.
Nej.
Men det var noll intresse. Alltså noll. Ingen var intresserad. Jag skickade kanske till 10 ställen.
Ja.
Och det var, jag ska säga faktiskt.
För jag trodde liksom, att du direkt själv bestämde dig för att ge ut symfonia.
Jo, det kanske låg mig i fatet att jag redan hade gett ut det. Men det fanns liksom.
Du hade redan gett ut det liksom, som böcker då, eller?
Jag hade redan gett ut som böcker, men jag tänkte liksom, om någon vill ta det. Det finns ju en gräns för hur mycket man kan göra själv.
Jaha, du menar att de ska plocka upp det så att det hamnar liksom på Pocket Shop?
Ja, exakt. Eller kanske översätter det, tar det liksom till nästa nivå. Jag tänkte liksom, här finns ju liksom ändå en liksom materiell grund. Jag kan visa, kolla här, ni kan läsa texten, den kanske till och med har en kvalitet ni kan uppskatta. Men det var liksom, det var sådana standardsvar som jag fick när jag var tonåring mer.
Mm.
Alltså att det var liksom knappt någon som ens bemödat sig skriva ett riktigt svar på det.
Oj.
Och dessutom tyckte jag också att nu är jag ju lite någon också. Jag fattar att man inte bara ger ut ett manus från en 17-åring som skickar in något som inte är någon. Men då blev jag faktiskt nästan lite förvånad att intresset var så liksom obefintligt.
Mm. Det blev också förvånad över.
Ja, men då accepterar jag nog. Då, det blev lite en ögonöppnare för mig. Att just det, jag kommer ju aldrig gå den liksom konventionella vägen igen. Jag kommer ju hålla till här i liksom vildmarken.
Fast man vet ju aldrig. Alltså jag tänker på att det kan hända senare, som så här, Rodney Dangerfield, hans karriär när han var 60 peakade liksom. Då fick han vara med i mainstream-komedier och sånt där.
Det kan bli så, ja. Men det hade inte varit, för nu tycker jag livet är liksom fett ändå. Liksom. Det kanske kan bli en skön så present på ålderns höst att folk finner liksom plats i sina hjärtan att förlåta och gå vidare. När man är en ofarlig liksom farbror bara.
Jo, men så kan det absolut vara. Alltså, jag tänker, alltså, den bilden av liksom folk har av Eddie Medusa nu och sådär, det är ju liksom, det är ju ingen som tycker att, alltså, han är ju död och begraven, men det är ändå så här, han var för härlig liksom.
Det är ingen som tycker det. Nej, precis, ja, att det.
Och så kan jag tänka mig att de tycker om Mr. Cool och sådär på... Alltså om ja, jo, 20 år. Med
lite tid så blir ju allt sånt bara kul liksom.
Mm. Ja, och Johnny Bode är också väldigt kramad nu liksom. Och,
ja, precis.
Och då har jag ändå liksom nazism och lite sånt i bagaget.
Ja, och bara gjort människor så himla ledsna, tänker jag. Vart en så dålig människa.
Ja, men jag tror, har man tur, det är verkligen inte någon garanti. Men det är inte helt omöjligt heller att man... Nej. I 60-årsåldern blir upplockad som liksom någon...
Ihjälkramad. Ofarlig.
Men så här, att man kanske får göra lite kul grejer. Eller som så här, att Sven Melander har ju en... Liksom, nu har han aldrig blivit cancelad på något sätt. Eller liksom
nej.
Att, men jag menar, han är ändå en sån som plockas upp till lite olika kul grejer. Liksom, även på
håll. Ja, men jag tror inte det handlar om cancelling i mitt fall numera heller. Utan jag tror bara det är att folk... Jag bara känner igen... Det är något väldigt igenkännbart för mig att jag är inte en sån som är illa omtyckt eller något sånt där, utan folk brukar tycka om mig och folk brukar ha rätt stort förtroende för mig och gärna vilja ha med mig i redaktioner och sånt där. Och det är bara någonting, men när jag hör av mig själv med någonting, att folk vill bara inte ha det. Det kan ju vara så att de verkligen tycker att det är... Ja, det har inte blivit lättare på senare år, men det är någonting, jag har bara vant mig vid det nu och jag kan ju trösta mig vid det här då, att folk kommer att älska mig när jag blir gammal.
Ja.
Men är det lite udda ändå, tycker jag det, men ja.
Det är så himla lång tidperspektiv också, att man tänker att om 20 år så har man en chans även då.
Ja, men det är kanske då man behöver det å andra sidan.
Det är nog rätt mycket upp till en själv kanske också, hur mycket man håller sig fram. Men...
Ja, det kan vara så. Men nu har vi...
Vi har lite slirat bort från ämnet.
Ja, men vi har nog kanske ändå tagit det mesta. Det jag höll på med mest innan jag började med stand-up, det var liksom att skriva romaner som ingen ville ha. Alltså ungefär som det är...
Och det var inte humor då, eller var det...
Nej, det var det inte. Eller,
har du
på
några
något
titlar?
Sätt var det, någon...
det är alltid roligt. Man skrattar väldigt mycket åt
titlar. Ja, okej. Jag tror den första kom jag aldrig på någon titel. Den kanske fick heta någon sån här Flugan eller något sånt där. Den första som jag blev nöjd med hette Köttbiten i alla fall. Det tycker jag fortfarande är ganska bra, stark titel.
Nöjd med boken eller bara titeln?
Ja, men boken var jag nog nöjd med. Den var nog... För då hade jag nog... liksom lite lämnat att försöka skriva någon sorts existentiell, liksom att inte försöka skriva främlingen utan istället försöka skriva, då kanske istället var att det var liksom för mycket Sture Dahlström.
Mm-hmm.
Men det fanns liksom en ansats att göra comedy i alla fall, så att det fanns någonting som gjorde det lite lätt, alltså att man inte direkt hatade boken när man läste den.
Har du kvar köttboken, köttbiten?
Jag har tyvärr inte kvar någonting, för att jag eldade upp hela mitt gamla arkiv. Så att de första, allt vi pratar om idag, tror jag är uppeldat.
Det kanske ligger på något förlag, någon kopia av köttbiten.
Nej, de skickade alltid tillbaks det.
Okej.
Okay. De var beredda att betala lite extra porto för att verkligen visa. Men jag tror att det var så, det här var ju ändå 20 år sedan. Att
ja, det var dyrt det med utskrifter.
Ja, precis. Det fanns när folk skickade säkert in fortfarande skrivmaskinsutskrifter och sånt där.
Just det.
Sådär. Det var också lite bökigt att skriva ut 200 sidor då.
Ja, verkligen. Eller kopiera liksom.
Så det... Ja, jag hade väldiga problem, för att jag hade så gammal dator så jag körde bara... Den hade inget USB-minne, så jag var alltid tvungen sen att hitta ställen som hade så här diskettenhet. Det var ett tag när det var, det fanns något bibliotek i Malmö som jag kunde åka till och skriva ut.
Vad handlade köttbiten om?
Det handlade om...
En köttbit? Någon,
ja, men det handlade, jag återanvänt den idén till en berättelse i Sinfonia 2. Ja, men det handlar om en som, det uppstår något så här märkligt förhållande. Det började i en sann historia, att jag en morgon när jag drack kaffe så måste ha varit en så här dåligt urdiskad kopp. Att det låg en så här på botten av kaffekoppen, så låg den en så här broskig köttbit liksom, så jag fick i munnen. Så jag sen liksom, det var hemma hos mina föräldrar, som jag av någon anledning liksom la på ett fat. Mm. För jag fattade inte vad det var, så låg den där liksom och torkade. Och så skrev jag en bok om en man som var med om samma sak, hittade en köttbit i sitt kaffe.
Mm.
Men när liksom köttbiten torkar så blir han liksom också väldigt så här torr.
Okay.
Det finns något så här samband mellan han och köttbiten, att skinnet över ryggen liksom torkar och spricker på han. Om han inte liksom... Det finns bara ett sätt att hålla liksom köttbiten liksom fuktig och blank, och det är liksom att ägna sig åt total driftsutlevnad. Att hela tiden göra det man vill och inte neka sig någonting.
Okej, så han kunde inte bara fukta köttbiten rent fysiskt?
Nej, precis. Då är det gick inte. Då var han fortfarande torr själv. Liksom.
Okej.
Så att, och där kom liksom de här liksom väldigt vidlyftiga Sture Dahlström liksom partierna med, där det är liksom, ja, men det är ju driftsutlevnad som inte blir så otäck, utan den är ju ändå liksom mest komisk liksom. Fitzenstrahl våldtar olika dansöser i Paris och sådär, då tänker man ju inte på övergreppet, utan man tänker på att han dansar tills de liksom med dem och liksom har samlag mot dem mot deras vilja.
Jag tänkte nog inte så mycket heller på övergrepp när jag läste Storlasen. Det var en annan tid. Både när man skrev och när man läste den.
Och det var inte det som var tanken heller. Det var inte Sture Dahlströms tanke att gestalta ett övergrepp. Man hade ju en mer välvillig inställning. Eller man hade den inställningen. Man tänkte en helt rimlig inställning hade man. Det var inte hans tanke. Men sen märkte jag så här tjejer och som man presenterar Sture Dahlström för kunde bli ganska upprörda ändå.
Redan på den tiden?
Ja, men jag vet en tjej som jag tipsade om Sture Dahlström, att hon började gråta direkt.
Åh, jävlar!
Och jag tyckte så här, men det är ju roligt. Så här. Det är lite roligt. Han våldtog ju henne. Hon sa ju att hon inte ville, och så gjorde han ändå. Ja, just det. Jag hade liksom inte ens tänkt på det, tror jag.
Nej, jag tänkte inte heller på det. Och sen tänkte jag väl också att om det är ett övergrepp, om han går över gränsen här, så är det ju liksom en fiktiv berättelse. Att det,
ja det precis. Det är ju ingen gäll, det är inget föredöme. Så,
nej, och han skrev inte självbiografiskt heller. Alltid.
Nej, framförallt. Det är inte det han är känd för.
Nej, men jag tänkte faktiskt på något liknande häromdagen. Jag var på en butik för begagnade serier, Serieslussen här med Andrea, min flickvän då, och så hittade jag några gamla Edica-album.
Ja.
Och Andrea är rätt inne på serier och så nu också, så jag sa, fan, det här är något av det roligaste jag läst i hela mitt liv, liksom.
Ja, ja.
Och så bara öppnade jag och visade dem och tänkte, det här ser ju rätt fruktansvärt ut.
Ja.
Hon behövde inte säga någonting direkt, bara sådär. Hon sa något i stil med, jag tror kanske min pappa skulle uppskatta det här liksom. Det var så riktig gubbahumor liksom.
Ja. Ja, det är lite plågsamt. Ja. Men det kan vara plågsamt åt andra hållet också, att lyssna på så här gammal musik jag gillade. Så här britpop och sånt där, att ganska ofta låter så jävla löjligt nu. Eller framförallt så här gammal 60-talspop kan ju verkligen låta som någon så här barnmusik. Att det är åt andra hållet liksom, att det inte är tillräckligt rått.
Mm. Att man har ju ganska nyligen börjat lyssna på liksom doo-wop och alltså så här 50-talspop och sånt där som låter som lite, ja, men det är väldigt lättillgängligt och lite barnsligt, ja. Liksom.
Det är lite barnsligt. Så det är motsatsen till en riktigt rå serie då. Eller gubbar i mår i det fallet. Man minns lite fel ibland.
Nej, men läste du Edica som ung?
Nej, jag vet knappt vad det är. Eller jag vet inte vad det är.
Det var en fransk serietecknare som hette Edouard Caralli eller något liknande.
Men
som
gick detta hade i...
Pox. Vi gick i Pox, Brök, Python och Pox specialalbum. Och liksom,
gick det i Python?
Schröder. Sent om sedan gick det i Python. Ja. Det var väldigt fult tecknat. Men alltså, jag själv uppskattade fortfarande. Jag gapskrattar när jag läser det. Liksom. Jag ska låna ut något Edica-album till dig.
Ja, för det är inte han mannen med de stora kalsongerna. Det är inte...
Nej, det är Razer. Men det är Razer, lite från samma era.
Ja,
men Edica är väldigt flippig. Det känns som improvisationshumor också. Att han skriver det medan han tecknar. Man tänker, det här manuset kan han inte ha planerat. Alltså, det är för tramsigt och för babbligt. Liksom. Det... Ja. Men det känns verkligen som att hitta på efterhand. Men lyckas med det. Ja, det är svinkul.
Ja, vi ser fram emot att läsa.
Mm. Men vi kanske ska avsluta. Du hade inte riktigt tid att spela in ett Patreon-avsnitt.
Nej, tyvärr, jag måste ta hand om mina barn. Annars hade jag efter mycket om och men gått med på att det kan jag gärna göra.
Ja, jag tänkte nog att jag spelar in ett så här solo-avsnitt då. Det har vi gjort ibland i arkivsamtalshistoria. Där jag sitter och babblar själv. Där jag liksom kanske går in på djupet på lite mer av mina tidiga verk.
Det tycker jag låter spännande. Jag uppskattade ju när du hade ont i röven och avsnittet tyckte jag var väldigt bra.
Ja, jag har gjort några sådana här. Eller det är nog det enda hela soloavsnittet jag har gjort.
Just det. Ja, men det tycker jag låter toppen. Jag gillar ju ensampodd också. Det är bara att det är så jävla mycket jobb med det.
Är det det? Det var bara man klipper då så.
Ja, men också, jag måste förbereda mig mycket mer till en ensampodd.
Mm.
Och man måste ju nästan skriva dubbelt så mycket. Även jag har ju poddar som är förberedda och manusbundna. Men då skriver ju i alla fall någon annan den andra halvan om man skojar lite och sådär.
Just det.
Men du kanske är bättre på att bara prata fritt ur hjärtat.
Mm, jag kan låta käften gå.
Ja, som en lammröv.
Ja, men då får jag tacka dig för att du var med i Arkivsamtal. Det var allt för den här veckan. Varje vecka så släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt och väntar redan som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760 72 47 28. Det kan behövas, för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Jag heter Simon Gardenfors.
Jag heter Kåre Svensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.